Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har mängder att gå igenom från den här helgen. Det har varit en explosiv fotbollshelg borta i Storbritannien. Makoto finns med och Frida i vanlig ordning. Före vi sätter igång ska jag bara fortsätta tipsa om den här resan som vi ska åka på i oktober. Res med Sportbladets Premier League-podd till London och kolla på fotboll. Det ska dels då kolla Arsenal-Liverpool på söndagen. Den hade ju flyttats då från lördag till söndagen. Och det har vi gjort att vi har faktiskt lagt till en match på lördagen. Då ska vi till The Den och kolla Millwall-Middlesbrough. Svincoolt. Det ingår också i resan. Så ni som redan har köpt biljett så har ni en match till på kartan. På kartan? På schemat skulle jag säga. Vill man så kan man ju såklart gå och se någon annan match. Det är ju Chelsea bland annat då på lördagen. Men man får i alla fall ett inträde till Millwall-matchen med paketet. Så gå in på Watch It Live som sätter ihop den resan.se och läs mer. Det finns några biljetter kvar. Så att, häng med oss till London. Hörrni, det var en... vi har ju sagt det att vi ska inte... eller jag i alla fall haft ambitionen att vi inte ska prata så mycket domare och VAR för att vi har gjort det så mycket, men de gör det fan inte lätt för sig eller för oss att inte prata domare och VAR.
Jag har varit liksom inne på att hylla Fridas utmärkta krönika där från lördagen som satte liksom, alltså vad heter det, ja. Fingret på spiken höll jag på att säga, det heter inte huvudet på spiken, ja. Med hela den här diskussionen, för det är verkligen helt sanslöst just hur det kan bli som det blir en omgång som vi fick se lördags.
Ja, du ska få lägga ut texten där, Frida. Jag ska bara en snabb resumé. Det blev oavgjort 0-0 mellan Everton och Liverpool. 5-2 till Brentford över Leeds. Herregud, det har ju gjorts... vi har haft två stycken 5-2-resultat den här helgen. Chelsea slog West Ham med 2-1. Där hade vi en del domslut att se tillbaka på. Newcastle Crystal Palace 0-0. Nottingham Forest Bournemouth 2-3. Bournemouth som vi, i alla fall jag, har räknat ut lite grann. En tung trea borta mot Nottingham Forest. Tottenham Fulham 2-1. Wolves Southampton 1-0. Aston Villa Manchester City 1-1. Manchester City som man trodde typ skulle gå rent härifrån, tappa poäng borta mot krislaget Villa. Brighton Leicester 5-2. På tal om kris, Leicester befinner sig just nu i en sån, det gör inte Brighton. Och sen då såklart stormötet mellan Manchester United och Arsenal 3-1. Och det är där vi ska börja, Frida, tänkte jag. Och ja, jag vet inte, ska vi börja med målen, med kontroverserna, med huruvida Christian Eriksen borde liksom haft den här frisparken med sig från början, om var överhuvudtaget skulle gått in, hur det fungerar, jag vet inte. Du får börja precis vart du vill i den här matchen.
Ja, nej, men jag kanske startar ändå lite kring den här domaraspekten då, för att jag tycker, och det tog jag upp i krönikan också i lördags, alltså någonting som utmärkte den dagen, alltså det var ju väldigt många liksom kontroversiella beslut och det var att domaren skickades till monitorn gång på gång, men så fanns det en domare som stack ut och det var givetvis Michael Oliver, vilket inte är så konstigt eftersom att han ju trots allt anses vara Englands bästa domare, och han stod på sig, han hade dömt straff till Nottingham Forest efter en hands på Lloyd Kelly var det väl i Bournemouth, och blev då utskickad, eller han hade blåst då straff och sen så blev han utskickad till monitorn för för att VAR då tycker att han borde titta på det här igen. Men Oliver står på sig och känner att nej, men jag tycker att det är straff. Så då tänker jag banna mig blåsa straff. Och så blir det straff. Och sen så vänder ju bort mot den matchen i alla fall. Så att det spelar ju ingen större roll i slutändan. Men jag tycker att det är betydligt bättre. Alltså när en domare får vara en domare, att man inte förlitar sig så himla mycket på varummet. För det tycker jag man ser alldeles för mycket nu, att det är domare som undviker att blåsa, för att nästan som att de tänker att ja, men varummet finns ju, så att de får ta de jobbiga besluten om så är fallet, om det behövs. Och då blir det lätt fel också. Och det är ju väldigt uppenbart att kompetensen bland domarna inte räcker till heller, för att även om det här är en massa ny teknologi och att det ska att det ska vara hjälpmedel då för domarna, så är det ju fortfarande en människa av kött och blod som sitter framför skärmen. Och det är så tydligt att kompetensen ibland inte räcker till. Och mitt problem med Polteni då i mötet mellan Man United och Arsenal, det är att jag hade inte haft något problem om Teni hade blåst frispark till Christian Eriksen när det hände, för att Ødegaard, han är inte på bollen. Så att det är frispark, ja, fine, absolut. Men det jag har problem med däremot är att ett mål ska dömas bort i sekvensen sen därefter, bara på grund av den händelsen. Alltså det är där jag har problem med att just det här målet blir bortdömt. Inte att det inte är frispark, fine, det är det kanske. Men jag tycker helt enkelt inte att VAR ska kunna gå in och döma bort ett sånt mål när det sker så långt senare. Och just det här är att Teni, han ser situationen hända i realtid, tycker inte att det är frispark då. Hur kan det vara frispark sen? Ja, jag vet inte vad ni tycker, men det är så jag tycker i alla fall.
Ja, men jag håller helt med. Till att börja med, gränsdragningen för hur långt tillbaka en situation får ske för att den ska vara inblandad i målet, den är otroligt diffus.
Ja.
Och jag håller helt med också på, det hade varit kul att se statistik på hur många procent av alla som går ut och tittar på skärmen som gör som Michael Oliver, för den procentsatsen är inte hög.
Den är jättelugn. Och det var till och med så att jag skrattade, för att de visar ju inte klockan 3 matcherna här. Och så jag lyssnade på radiosändningen, Talksport, där de liksom alternerar mellan alla olika matcher, vilket faktiskt är ganska kul och ganska bra sätt att liksom veta vad som händer hela tiden. Och då satt experten som var i Forest Bournemouth-matchen, han sa när Oliver blev utskickad till monitor, så sa han: "Oh ja, men nu jag tror att han kommer stå på sig." Varpå då, och det märktes liksom att han kanske var ganska ny i gamet, att han kanske inte har förstått att varje gång en domare blir utskickad till monitorn, så innebär ju det att han som sitter i varrummet i stort sett säger: "Du har fel, du måste ändra på detta." Men i det här fallet fick ju faktiskt experten rätt, till alla stora förvåning. Men det var ju för att det var Michael Oliver. Jag trodde att det skulle bana vägen för någonting nytt. Nästan så att jag tänkte att Teni kommer säkert stå på sig och döma mål i den här matchen, för han kan få sätta Oliver att göra det, och det räcker ju liksom att en gör det för att andra ska våga göra det också. Men det gjorde han ju inte, så att, ja.
Nej, alltså det som är problemet här är att VAR ska på något sätt agera som en skiljedomstol där det finns någonting binärt, där det antingen är rätt eller fel. VAR ska på något sätt inte lägga sig i subjektiva bedömningar. Det ska vara upp till domaren. Och det här är, ja, men du säger, gränsdragningen för hur tidigt någonting får ske. Ja, men det är ju en subjektiv uppfattning. Det blir väldigt, väldigt svårt. Alltså, det finns inget tekniskt hjälpmedel som hjälper till vid den typen av subjektiva bedömningar. Samma sak, den här, ja men visst, det är frispark 7 gånger av 10, 6 gånger av 10 i det här fallet, i öppet spel. Det håller jag med om. Men jag menar, att någonting är frispark 6 eller 7 gånger av 10 är inte helt otvetydigt att det alltid är frispark. Det är lite upp till domaren vad som händer. Det har också med liksom rytm och flow i spel och så vidare, huruvida man står och liksom dräller med bollen eller vad man gör. Jag håller med om att ja, men det ska nog vara frispark, men det är inte alltid domaren blåser för det. Jag skulle säga, ja, ungefär 7 gånger av 10 så kommer domaren blåsa frispark för just det där, beroende på hur domaren står och hur han uppfattar situationen. Det blir alltid konstigt när VAR och när någonting så tydligt ska gå in och bestämma, nu har domaren rätt, nu har domaren fel. När det är den här typen av subjektiva bedömningar. I så fall kan vi överlåta alla domslut till VAR helt och hållet och strunta i att ha en domare på planen och bara ha en tuta som tutar så fort det är någonting som händer. Så vill vi ju inte ha det.
Men det är på gång ju. Den tekniken är ju på gång och är ganska långt framskriden också tydligen. Att det ska komma ett hjälpmedel där, ja, men jag vet inte hur, som mäter, jag vet inte hur mycket det är per sekund. Men alltså, målet är i stort sett att vi ska klara oss utan domare. Och det kanske fungerar jättebra om man nu har den sortens teknik. Men det här handlar det ju inte om tekniken. Det handlar om att den mänskliga faktorn fortfarande spelar in.
Ja.
Och att den mänskliga faktorn brister.
Ja, precis. Sen hade vi en fotbollsmatch också. Arsenal var i mitt tycke det bättre laget under större delen av matchen. Men det här är ett Manchester United som börjar visa tänderna lite grann, som börjar som har vässat sina armbågar och som tar sina chanser och tar poängen när de erbjuds. Det var ju det som var liksom Manchester Uniteds problem innan. Det fanns inga vassa armbågar, det fanns inga hörntänder. Det känns som att, jag menar, reaktionen från Anthony, det där är ju precis den typen utav grisig vinnarskalle typ.
Fan,
alltså,
fan vad han kommer att älska som United-supporter.
Ja, det är klart. Ja, men det är ju precis de har ju haft tvärtom. De har haft ett lag fullt med spelare som har älskat av motståndarsupporterna och hatats av de egna supporterna.
Bruno Fernandes är väl ingen jättefavorit hos
nej. Men, och det såg vi ju när han kom in, att han hade den effekten. Sen så drogs han ju ner utav ett omklädningsrum som inte mådde bra och en spelartrupp där som vi inte kom överens och som inte var tillräckligt bra, helt enkelt. Börjar vi se någonting annat?
Det var ju inte liksom jättekoreograferat firande från Anthony direkt. Det var ganska många olika detaljer och allt möjligt i den där euforin.
Jag trodde tröjan skulle gå sönder ett tag när han började slita i klubbmärket.
Han är glad att vara där i alla fall, det kan man konstatera.
Ja, sen vet jag inte om jag... Ten Hag pratade ju efteråt om att, ja, men vilken skillnad Anthony gjorde, och det kan jag förstå med tanke på att Anthony vet hur Ten Hag boll fungerar, alltså han vet vad som förväntas av honom. Men sen tyckte jag ju inte att allting han gjorde blev ju inte jättebra. Det märktes ju att han har ju, ja, alltså den här prislappen är ju fortfarande väldigt hög för honom, det är ju tydligt. Men absolut, alltså det Ten Hag behöver nu, det har ju vi ju varit inne på i tidigare avsnitt, han behöver ju bara spelare som förstår liksom sättet han vill spela fotboll på. Och det var väl så han förklarade att Casemiro inte startade den här matchen heller. Alltså dels att Scott McTominay har varit bra, men också att Casemiro behöver lite tid på sig att börja, alltså, förstå hans fotboll. Och det är ju dit Manchester United vill. De vill ju egentligen göra samma resa som Mikel Arteta har gjort med Arsenal. Just det här att han faktiskt har fått dem till en plats där de spelar väldigt, väldigt bra fotboll. Alltså jämför med förra säsongen så är det ju faktiskt, även om vi såg det här från Arsenal under ett par tillfällen liksom lite spritt så över säsongen, så tycker jag ändå att det de har visat inledningsvis här, alltså det går ju framåt i alla fall.
Tre poäng till Manchester United i alla fall, och vi har nu inget lag med full pott efter 6 omgångar. Arsenal var ju det laget som hade det efter 5, och det gör ju att det är fortfarande lite trubbigt där uppe i toppen. Det är ingen som har tagit de här poängtappen för Manchester City och Liverpool.
Man kan väl ändå säga att Arsenal har gjort det.
Men hade de haft 3 poäng här så hade de ju faktiskt lagt lite utrymme mellan sig och övriga.
Ja. Och inte för att vara så, men alltså, vi måste bara nämna också Gabriel Jesus igen. Alltså, även om han inte gör något mål här, så som han spelar där, särskilt i första halvleken och sättet han liksom får in kroppen mellan motståndare och boll. Alltså, det är inte många spelare som kan göra det som han gör just nu. Så att han, även om Arsenal förlorar här, så det finns ju ändå mycket positivt för dem att ta med sig. Det negativa, och som Mikel Arteta har fått höra en hel del nu i efterhand, det är ju det här trippelbytet som han gör med kvarten kvar, där det nästan känns som att de tappar allt momentum, och det är ju minuten efter det som Rashford lägger in 3-1 målet också som gör att matchen i stort sett stängs. Jag tror att han kommer titta tillbaka på det beslutet och känna att där skulle jag kanske ha gjort lite färre byten, i alla fall inte göra så många förändringar på en och samma gång. Men å andra sidan så är ju detta någonting som Arteta nästan alltid dissekeras för. Alltså det är många som vet att i början så var det ju rätt många som kritiserade honom för att han gjorde byten alldeles för sent, kontra då Unai Emery som inte hade några problem med att göra byten direkt efter paus och sådär. Och Arteta, han har däremot hållit i det, han har varit ovillig att göra byten rätt ofta. Så jag tycker nästan lite synd om honom att han bestämde sig för att göra detta trippelbytet. Och det, ja, att det inte föll väl ut, för att han gamblade ju där. Även om han påstår själv att han inte gjorde det.
Visst.
En intressant, någonting som man ändå måste ta upp från den här matchen, tänker jag i alla fall, United väg. Det är ju som sagt att Antony kom in från startviset, det var ett superdrag av Ten Hag direkt att kasta in honom och ge den energin. Han fick ju till och med Ronaldo ställa sig upp från bänken och applådera. Det säger en hel del om vilken effekt han har fått på den truppen. Men jag kan inte, jag fattar att han inte vill ändra ett vinnande koncept. Jag förstår det.
Att det gör ont i dig,
ja,
att se Casemiro på bänken.
Ja, men du kan inte peta Casemiro för Scott McTominay.
Det är klart du kan. Det är 3 poäng.
Ja, jag vet att det är det. Och det är det som gör det så liksom svårt att argumentera för att det är fel. Det är bara
limma fast honom på bänken nu.
Men det är så sanslöst att se. Men vi får väl se om det var kanske att han skulle vilas till Europaspelet. Eller om det... Ja. Vi får väl se om han tar ut för 11 här till matchen i veckan.
En spelare som man måste lyfta också, det är ju Christian Eriksen.
Verkligen.
I den här fria nummer 8-rollen som han hade. Och det jag tyckte var intressant med Uniteds första mål, som ändå blev väldigt vitalt, för att ja, det kom ju ändå i en period där Arsenal ändå kändes lite hetare, så fick liksom United det där första väldigt, väldigt viktiga målet. Och det var ju att, alltså, om man tittar på det ordentligt, att de faktiskt vänder hemåt med bollen. Och att Arsenal-supportrarna nästan applåderar det, eller nästan, de applåderar det helt enkelt. Att det kändes som att Arsenal liksom tryckte United tillbaka. Men genom att de slog den passningen hemåt och Christian Eriksen sen får bollen, så kan han med en enda passning bara slå den här linjebrytande bollen rakt fram till Bruno Fernandes som plockar upp den då. Och sen så gjorde ju Tini det faktiskt bra där, att han bedömde fördel så att Antony kunde lägga in det där målet. Men där ser man ju verkligen en spelare som han har snappat upp Ten Hag-boll, så mycket kan man ju säga.
Ja, verkligen. Och det är ju en väldigt, väldigt smart fotbollsspelare, Christian Eriksson. Det visste vi ju sen tidigare. Marcus Rashford också känns som en ny fotbollsspelare jämfört med hur han såg ut förra säsongen. Och där har vi också vetat att det finns ju där någonstans. Det har ju suttit i huvudet och det har ju suttit i liksom i känslorna mer än någonting annat. Han har inte mått bra. Och det känns som att han mår bättre nu.
Ja, han får ju förtroende också för Ten Hag framförallt. Alltså det märks ju att Ten Hag tycker att han är väldigt viktig, alltså att hans egenskaper är väldigt viktiga. Det var ju därför han plockade av Elanga mot Liverpool och man satte ut Rashford på en kant. Han visste om att liksom, Rashfords löpningar är väldigt viktiga. Och det fick han ju utdelning för igen nu här i mötet med Arsenal. Och jag tycker det också visar att även om Ten Hag hade en jobbig start här i Man United, så är han ju fortfarande en väldigt, väldigt skicklig fotbollstränare. Och han gjorde ju detta massvis med gånger i Ajax också. Alltså de gångerna man såklart minns tydligast, eller som jag minns tydligast, är ju i Champions League, när han liksom hela tiden visade att han är duktig på att se vad som måste göras eller vilka egenskaper han vill ha på planen precis då i just det skedet och så vidare. Så att ja, där hade han ju helt klart bättre fingertoppskänsla jämfört då med Mikel Arteta och hans byte.
Men det är ju som sagt, alltså mycket, mycket material. Det har ju funnits kvalitet i det här laget, det har vi ju sagt hela tiden egentligen, bara att den inte har kommit fram. Och om man lyckas få fram den, det är ju extra imponerande att de gör det nu också efter den tuffa starten, men ändå suttit tillbaka på det sätt man har gjort. Det ska bli väldigt spännande att se hur det här kan hålla, om du får igång Bruno Fernandes igen på samma sätt, om du får igång Christian Eriksen i den här rollen, Rashford och så vidare. Så då har man någonting väldigt spännande på gång, så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi tar oss vidare från den sista matchen som spelades när helgen till den första. Merseyside Derby på Goodison Park. Liverpool förlorade med 0-0.
Kan du snälla säga vad du tycker om vad tyckte du om Connor Codys firande där?
Jag har svårt att sympatisera med det.
Ja, men alltså, kan jag väl säga. Han har inte spelat för Liverpool väl?
Klart han har.
Har han?
Han har fått en fotbollsutbildning.
Ja, han fick sin fotbollsutbildning. Jag tror han bara var Liverpools supporter.
Nej, han har ju tillhört klubben upp till seniorlag. Han var länge med i truppen. Alltså U23 och han har... Ja,
då har jag blandat ihop det helt i huvudet. Då tar jag tillbaka. Då var det lite intressant, ja.
Jag har aldrig sett honom fira ett mål så hårt faktiskt.
Alltså, han har inte jättemånga mål.
Ja, men, just därför minns man ju dem. Ja, man minns precis. Ju varenda fullträff och slagit till.
Nej, men desto skönare då att det inte räknades. Så att det blev ett firande helt i onödan. Det blev inget mål, utan det blev bara en försämrad relation med sina gamla supportrar.
Jag uppskattar ju dock det här mer än Sergio Canales som väljer att inte fira ett Betis-mål mot ett lag han spelar för i 2 säsonger och mest var bänkad. Det kändes bara, snälla, sluta nu.
Ja, men det var ju som när Jesse Lingard inte firade ett mål mot West Ham efter att ha varit där 6 månader på lån.
Då är lite
men,
mer...
Men det var, i hans försvar så var det ju faktiskt en väldigt viktig vår för hans del.
Det var alltså, väl, absolut.
Det var...
Men ändå.
Så på så sätt kan man ändå köpa Cody-firandet.
Jag kan inte köpa, alltså jag vet inte, det är väl upp till var och en.
Titta vad ni missade.
Det är klart att han får fira om han vill, men han begriper ju lika väl som alla andra att hans relation, han har haft en god relation till Liverpool-supporterna oavsett om han har spelat för Wolves. Det är ju inga konstigheter att han har spelat för ett annat Premier League-lag och att han har kommit till Anfield och firat och sådär, så det har inte varit några konstigheter, men nu är det för Everton. Och det är liksom till och med varit okej. Ja, men han kommer inte spela för Liverpool. Han är inte tillräckligt bra för att spela för Liverpool. Ja, det har inte funnits så många alternativ. Spela för Everton, okej, det kändes lite sådär. Men de flesta ändå köpt det.
Men att han firar ett mål.
Men det här på något sätt att han också lite, han vet ju vad han gör. Han vet ju vad han gör. Om det är någon som förstår precis vad det är han gör, så är det ju han. Han har vuxit upp i den här staden. Han har vuxit upp på den röda halvan. Han har tillhört en av de här klubbarna under hela sin uppväxt. Och han har spelat hur mycket liksom, fotboll som helst i den röda tröjan.
Som en viss person hade missat.
Jo, du måste ju sätta det in i hans situation också. Alltså, nu måste han ju vinna över Everton-supportarna på sin sida. Mm. Då kan ju inte han hålla på och hålla igen heller i ett möte med Liverpool. För som du säger, han vet hur mycket det betyder att göra mål på Liverpool. Och plocka poäng mot Liverpool. Så att jag fattar att Liverpool-supporter blir upprörda, absolut. Jag hade känt samma sak om jag hade varit Liverpool-supporter. Men samtidigt så, jag förstår. Men
liksom, man hade sträckt upp händerna i luften och skitit i att fira. Då hade ni bränt alla broar med såna nya fans.
Det är så, jag vet inte. Det är ju en avvägning. Jag tänker inte var allt för långsint över det.
Det är roligt, vi pratar mycket målfirande, men vi har inte kommit till det bästa målfirandet den här helgen.
Nej, det har vi inte. Jag vet exakt vilket du tänker på.
Men 0-0 i alla fall. Det var ju inte 0-0 match på om man tittar på antalet chanser. Ja, det är bara bollar i stolpen både åt båda hållen och ribban och allt möjligt. Och Pickford gör ju en jättematch. Han som vinner den här poängen åt Everton i slutändan.
Han har ju några sådana per säsong när han är helt omutlig. Ja. Som den här matchen.
Ja, han var ju, alltså det är så kul också när han ser ut som att han liksom har tagit någonting i halvtid. Alltså att han är så ja, men liksom han börjar. Ja.
Oj.
Han börjar med att göra en jätteräddning, så märker man hur det liksom injicerar något sorts superadrenalin i honom så att han inte kan sluta. Han är precis överallt. Det är ju då han är som bäst, Pickford. Jag tror det var väldigt viktigt för honom att få den här få göra den här insatsen också med tanke på VM och att Nick Pope ändå har sett väldigt bra ut och sådär. Han behöver visa att han fortfarande ska vara första målvakt för England.
Och har varit bra den här säsongen och var faktiskt helt okej förra säsongen också. Han har återupprättat lite av det där ryktet som han fick under ett par säsonger när han till och med var petad för Robin Olsen under några matcher.
Mm. För att säga någonting också om Mopär också.
Ja, alltså det är ju det. När man då får den här målchansen så blir man ju påmind om att det är just Neil Mopé man har värvat. Det finns ingen alltså, som kan bränna ett öppet läge på det sättet.
Nej, alltså jag måste köra en liten rant om honom igen. Som jag ju gjorde väldigt många gånger under hans tid i Brighton. Men just det här med att Mopé, jag fattar inte varför någon inte kan säga till honom att bara men göra de här grundläggande grejerna som en anfallare eller striker då alltid gör. Alltså han tar väldigt, väldigt sällan löpningar för det första. Alltså det är ofta man ser till exempel Nathan Patterson hamnade i ett par lägen nu i den här matchen där han stod med bollen. Och det kändes som att han eftersökte en löpning från Mopé, men den kom aldrig. Och jag tycker bara Mopé, han saknar den här instinkten och det visar han ju vid det avslutet också. Alltså att han saknade det här lilla extra. Han hade kunnat vara en sån väldigt, väldigt bra fotbollsspelare och han gör ju de här fantastiskt snygga målen då och då också. Men det här är någonting som fattas.
Alltså de är ju 5-2 i det här läget. Alltså det är helt sanslös omställning där och sen så slutar det med det där alltså extremt tama avslutet. Man är inte förvånad att Neil Mopé hamnar i det här läget och gör det avslutet.
Sådär har han ju spelat sin fotboll under hela sin karriär i England. Men man tar sig till de där lägena och bränner dem.
Men han hade ju hoppats att liksom miljöombytet ändå skulle få en polett att trilla ner, att han skulle börja. Jag gillar ändå Neil Mopé, jag måste säga det. Ja. Så att det är jobbigt att se att han fortsätter på samma inslagna spår direkt.
Ja, det är sådana han är.
Men vad säger du om Liverpool? För att, jag menar, Klopp, det här bytet han gör också efter halvt. Alltså för det första, Cavallo och Harvey Elliott startade i samma match var ju ganska överraskande. Men just bytet efter halvtid var ju också överraskande i sig. Alltså det blev ju nästan mer en 4-2-3-1 på något sätt.
Ja, nästan en 4-2-4. Det är ju lite förvånande och jag tycker det känns som att Klopp och Pep Linders för första gången på väldigt, väldigt länge faktiskt ser lite vilsna ut i hur de ska ställa upp det här laget och hur de ska ta sig an det här. De har, vad det verkar nu, Jordan Henderson skadad, han är ju borta, kommer vara borta i några veckor till. De verkar inte ha, och det är ju fullt förståeligt, man inte har förtroendet för James Milner riktigt, han kom ju in sen och
hörde jag rätt? Det är förståeligt att man inte har förtroende för James Milner.
Med tanke på hur han har spelat. Och vi såg det redan förra säsongen att benen bär inte riktigt som de gjorde för ett par säsonger sedan. Han kan fortfarande gnugga, han kan fortfarande jobba och han är fortfarande en väldigt rutinerad fotbollsspelare, men han kan inte riktigt diktera villkoren på ett mittfält på det sättet som behövs. Samtidigt då, alltså det har ju varit ett lag som har varit väldigt dominant på mittfältet, med ett mittfält som har jobbat fruktansvärt hårt och pressat fruktansvärt hårt och varit väldigt närvarande och vunnit den fysiska kampen centralt. Och nu hamnar vi i en halvlek då vi nästan inte spelar mittfältsfotboll överhuvudtaget, utan det är bara ett försvar och ett anfall liksom. Och det gör mig lite bekymrad. För det är inte så Jürgen Klopps fotboll har sett ut någonsin tidigare. Och det kändes som att, jag vet inte. Det kändes som att man har tappat den här kontrollen lite grann. Och även om man tycker jag spelar ganska bra stundtals i den här matchen och har kontrollen under långa perioder och skapar en del målchanser, så är det som att just nu så krävs det som att bollen måste gå 4 gånger i stolpen och sen dimpa ner precis framför fötterna och det ska vara öppet mål och sen kan vi göra målet. Det blir liksom ingenting gratis just nu, och det har ju med att spelarna inte riktigt är där de ska, varken formmässigt eller positionsmässigt. En som Mohamed Salah är ju fattas på något sätt när han är på planen. Han hamnar inte heller i rätt position. Och han är inte heller riktigt vän med bollen. Det ser inte jättebra ut.
Det mittfältet är intressant. Alltså man tittar på innan Thiago kom in. så var ändå Liverpool mittfältet var ju verkligen en maskin. Mm. Det var ju hårt jobbat, det var inte riktigt några så här temposättare och speldirigenter på det, utan det var ju mer...
Absolut inte.
Nej. Men har man blivit lite mer beroende av att ha den typen av roll efter att Thiago kommit in i lagbygget? För det tycker jag att alltså när man väljer just en spelare som Arthur att välja i sista sekund, indikerar ju på att det är just den egenskapen man känner saknas mest på det här mittfältet.
Jag antar det. Så ser vi också att för att en sån som Alexander Arnold ska funka så måste han ju ha ett mittfält som täcker upp för honom bakåt. Han måste känna att han har friheten att vara den spelfördelande högerbacken som han ju är. Han ska ju stå för det där, alltså den som sätter takten i anfallsspelet, den som slår de där bollarna genom lagdelar, den som kombinerar med Salah, den som vänder spelet. Det är ju Trent Alexander-Arnold som gör det. Han är ju vår quarterback från högen, men då måste det finnas en, så som Jordan Henderson var under många säsonger, den som hela tiden täckte upp bakom, den som hela tiden låg rätt, som gjorde att Trent kunde vara så högt upp i planen, kunde skära in och ta de positionerna.
Det kan jag meddela, den spelaren är inte Arthur.
Den spelaren är inte Arthur, den spelaren är inte Harvey Elliott heller. Och även om Fabinho finns där och det finns liksom Joe Gomez, så fattas det en spelare där, vilket gör att Trent måste spela mer högerback än vad han har gjort tidigare. Och det är ju inte det han ska göra, det är inte där hans styrke finns. Det blir ju snarare att han får spela på sin svagaste fot istället för att spela på sin starkaste. Jag vet inte, det är någonting med balansen i mittfältet som inte funkar, och uppenbarligen ser Klopp det också, och hans beslut i den här matchen var att inte spela något mittfält överhuvudtaget under ganska stor del av matchen, och det nu har jag rantat om det, men det känns inte superbra just nu.
Jag bara känner liksom att mittfältet är inte en ganska enkel förklaring också, att Jordan Henderson är inte lika bra som han var för ett par år sedan.
Absolut.
Mindre är inte lika bra som han var för ett par år sedan. Alltså, saker och ting förändras ju och händer i lag. Alltså, man kan inte behålla sin ryggrad mer än typ max 5-6 år innan det måste bytas ut. Och det är väl där någonstans, det var ju därför man plockade in Thiago också, för att ge en ny dimension liksom, på det här mittfältet. Och med honom skadar hela tiden, och situationen med Naby Keita som jag inte ens fattar vad det är som pågår. Alltså, det känns ju som att han kommer att lämna nu, eller vad det är som...
Ja, han är inte ens inkluderad i Champions League-truppen. Och det med tanke på de mittfältsskador som finns, varken Oxlade-Chamberlain eller Naby Keita är alltså registrerade för Champions League-spel, så där är det ju definitivt någonting som har hänt.
Just det, Ox är kvar. Det hade jag helt glömt att den var.
Ja, det är ju två spelare som verkligen skulle kunna göra nytta på det där, istället för att spela 19-åringar vecka ut och vecka in. Men nu har man ju då tagit in Arthur, och Thiago är tillbaka i träning igen. Men det är ju helt andra, det är helt andra spelartyper. Så att, ja, vi får se. Det blir väldigt spännande att se hur Klopp ställer upp mot Napoli i veckan. Det är ingen lätt
match. Sen har vi inte nämnt Sadio Mané heller. Frågan är hur mycket tappet av honom påverkar också. Det är ju svårt att hugga fast hur mycket det påverkar, men jag tror det gör det.
Det är klart det påverkar. Sen tycker jag ju att Luis Diaz är bra. Han är bra i den här matchen också. Han är ju nära att göra mål, och han är involverad i mycket framåt. Där tycker jag det... Jag tror att
han
det
spelar ju mycket centralt också ju. Alltså Sadio Mané mot slutet där, och trivs ju väldigt bra.
Men det är energin som Mané bara har med sig in på en fotbollsplan, och drivet och liksom aggressionen i hans spel, där saknas ju utan tvekan, tycker jag. Sen tror jag att spelare som Darwin Núñez kommer växa med sin roll. Det kommer att komma, han kommer leverera mål och kommer vara jättenyttig för Liverpool på sikt. Men det här och nu så är det en... Alltså, det är ju en transportsträcka in, och att han skallade ner Andersen gjorde ju inte liksom transportsträckan enklare.
Nej,
det så att, sen är det ju tur för Liverpool att Firmino sett så pass pigg ut som jag tycker ändå att han har gjort och fortfarande håller. Så.
Han såg också pigg ut i den här matchen när han kom in. Men ja, det för mig, jag känner fortfarande att det är mittfältet som är, för det är samma sak. Under mittbackskrisen så var det igen mittfältet som fick stryka på foten. Och då såg vi hur Liverpools spel liksom inte funkade. Det pressspelet och det sättet som Liverpool och Jürgen Klopp spelar fotboll på är beroende av att ha ett hårt arbetande och ett mittfält där alla vet precis vad de ska göra och vet vad de ska vara. Och så är det inte för stunden. Vi lämnar den matchen där, konstaterar att det blev
0-0, ett resultat som Everton kan bygga vidare på. Vi ska säga någonting om dem. Så,
fortfarande inte vunnit en match dock, ska jag säga.
Nej, men att ta poäng i det här läget mot Liverpool efter de säsongerna som har varit, det tror jag betyder mycket för dem. Vi tar oss till Chelsea, West Ham på Stamford Bridge. 2-1 till Chelsea. Här var du upprört igen, Frida.
Ja, det får man lugnt säga, va? David Moyes, han är ju, jag anser ju att han är en av de absolut trevligaste tränarna i Premier League, trots att han sparkar den där bollen på bollkallen i mötet med Eintracht Frankfurt i Europa League förra säsongen. Men efter den här matchen så tänkte man att nu kommer det, ja, det kommer att koka på det där presspodiet på Stamford Bridge, och det gjorde det ju också. Han var ju absolut inte nöjd med det här beslutet då att döma bort Cornets mål där, kvitteringsmål, som ju hade gett dem en jätteviktig poäng där. Och det är väl ganska många som är överens om att man inte riktigt kanske förstår varför det målet blir bortdömt. Det blir ju inte bortdömt återigen, det blir inte bortdömt i realtid, utan det krävs att Andy Madley ska springa bort till sin monitor och kika på om Jared Bowens satsning på Mendy var tillräcklig. Men jag tycker mest att Mendy, han försöker rädda upp situationen där ju genom att spela med lite. Det är så jag tycker i alla fall. Chelsea har tur som får med sig alla tre poängen i den här matchen, för att man hade det ganska, ja, alltså det var ganska mycket stiltje där i första halvleken. Väldigt enkelt för West Ham att försvara sig mot. Och det märktes att man saknade en spets längst fram, eftersom att man spelade med Sterling och Pulisic. Och sen är det ju faktiskt, på tal om det här med spelare som försöker liksom bygga på ett bra rykte nu inför VM, så Ben Chilwells inhopp gör ju jätteskillnad. Vi har ju pratat om det här att Kukureya, att han är en jättebra spelare, men att han inte är något större hot framför målet. Men det är Chilwell, och det kommer han in här och visa. Två gånger om egentligen, för då när han assisterar Havertz också och är inblandad i det. Men ja, tufft för West Ham att komma härifrån med ingenting, när de då trodde att de hade fått med sig det här regelrätta målet som såg regelrätt ut.
Var allt Chilwell gjorde på hans 1-1 mål medvetet? För om det var medvetet så är det ju fruktansvärt snyggt. Alltså den mottagningen och sen det, alltså avslutet mellan benen. Det kändes som att det var, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag tror att han menar att göra allting, men det kändes nästan som att han...
Men bara att han fullföljer löpningen, ja, det säger ju också väldigt mycket om hur han är, att han är en sån spelare med näsa för målet. Och därför tror jag det var jätteskönt för honom att få den här insatsen, just eftersom att Kukureya har känt som att han har liksom gått före. Men jag tror att Tuchel behöver fler hot framför målet, och om då Chilwell kan bidra med det så kommer han antagligen få spela härnan efter.
Kai Havertz svarar ju rätt på bänkningen i alla fall också, kan man väl lugnt konstatera, när han kom in med ett form av avslut som man inte har sett honom stå för under den här säsongen hittills. Och givetvis också fingret mot munnen och hyschande till firande efter det. Det har varit ganska liksom, befogad kritik i för sig innan, men samtidigt så var det nog skönt för honom också att få göra det där. Angående den här situationen där West Hams mål döms bort, så alltså det enda man ser, ja absolut, det finns någon form av spark mot magen mot Mendy, men där är det också återigen, hur hamnar man i den situationen? Jo, på att båda går för en boll, Mendy hinner först på den, men det är ju inte någon frispark eller liksom någonting att blåsa för överhuvudtaget. Det är ganska sanslöst att det där målet döms bort, och det är ju återigen VAR-problemet när en domare får en instruktion från ett VAR-rum, tänker att ja, men det här är någonting, och då ser han bara den där sparken i magen och tänker att det är en frisparksförseelse. Men man tänker att det måste finnas någon form av tänk hur man hamnar i den situationen som gör att man ser att nej, men det här är väl ganska naturligt inte en frispark.
Ja, men det händer någonting, alltså det är som att de som sitter i varrummet, de vill bara göra domaren uppmärksam på att det är liksom, ja men har det hänt någonting, ja men det här kanske är någonting. Alltså de lägger sig i precis allting, och sen ska de låta domaren då på planen avgöra om det här är någonting som VAR borde lägga sig i eller inte. Och de bara såhär, men vi ger dig all information som vi har, precis all, och sen får du göra alla gränsdragningar.
Och det ska ju de göra också.
Ja, fast men... de borde göra gränsdragningen, borde vi lägga oss i det här överhuvudtaget? Den gränsdragningen borde göras uppe i varummet, inte nere på planen.
Ja, men är inte problemet just att domarna ser det som att ja, men det här nu kommer någon att rätta mig? Snarare än som ser det som ett extra hjälpmedel. Det är väl där problematiken ligger. Om då fler domare liksom resonerar som Michael Oliver och såg det som ett hjälpmedel som säger... Du kanske vill se det här också. Nej, men jag håller nog fast vid mitt beslut. Då hade vi haft det bättre. Men nu är det ju uppenbarligen som att de ser det som någon sorts allsmäktig domare som sitter ovanför dem och konstaterar att här gjorde du fel. Titta på det här. Men det är svårt att veta om problematiken ligger liksom i där uppe eller där nere. Det ligger väl antagligen på båda sidor, kan man väl säga.
Ja. Ja, det funkar i alla fall inte speciellt bra.
Nej, det kan vi lugnt konstatera.
Så kan vi ju säga. Viktigt dock, även om det var mycket kontrovers och det var inte helt ja, det var så mycket fokus på annat efter den här matchen, men viktigt för Chelsea att studsa tillbaka efter sin mitt i veckan match från förra där man ju faktiskt förlorade mot Southampton. Viktigt för Chelsea att ta 3 poäng i det här läget och känna att man trots allt är med och ska kriga där uppe i toppen, för att det är nog många som förväntar sig efter de investeringar som har gjorts i sommar.
Ja, så får vi tillägga också att Aubameyang kommer in nu ju, och det ska ju bli spännande att se. Mm. Jag vet inte om han kommer få spela med en mask, jag antar det, eftersom att han tyvärr skadade käken här när han hade inbrott. Det var ju fruktansvärt.
Herregud.
Men,
det var ju till och med bruten käke.
Ja, bruten käke.
Fast han är väl inte tillbaka redan nu till nästa match, eller?
Ja, de håller på att försöka få fram en specialmask tydligen som ska möjliggöra att han möjligtvis kan spela. Och det visar väl om något hur desperat Chelsea är att få in en målskytt till laget. Någon som kan ta den här platsen i mitten. Så vi får se. Jag tänkte bara tillägga det också att alltså PGMOL, alltså domarförbundet då, de har ju erkänt att det blev fel på Stamford Bridge och även på St. James's Park, som ju är en match vi kommer till. Bara påpeka det också, att de själva har mediet att
och det har varit ganska det har varit flera stycken domslut där de har fått gå ut och säga nej, vi gjorde fel i efterhand.
Ja, Mike Dean gjorde ju det faktiskt självmant ju i sin kolumn i Daily Mail. Det är jättekonstigt egentligen att en domare skriver krönikor på det sättet, men å andra sidan så är det ju ganska uppfriskande, för att det är ju oftast väldigt tyst från domarhåll. Men där erkände han ju att det var ju återigen Stamford Bridge, men då var det ju att det gick emot Chelsea i mötet med Tottenham där, när Kukurea blev dragen i håret av Romero, där Dean ångrade att han inte bad Anthony Taylor att titta på monitor.
Just det. Kai Havertz fick göra mål. Tyst, han fick hyscha publiken. Ibland så undrar man varför de ska springa runt och hyscha publiken. Det verkar vara poppis bland fotbollsspelare, alltså, men just den här gången kändes det legitimt, för han har fått mycket kritik senaste veckorna, Kai Havertz, och har ju inte varit bra.
Nej, men som jag sa, kritiken var ju befogad, som jag sa förut, så att, men sen fattar man ju hyschandet i sig där också, att det var ju som sagt jätteskönt för honom att få göra det där målet, tror jag. Det var ett fint avslut, ska jag säga också. Det har man inte sett skymten av innan.
Så var det. Chelsea nu då, ska vi se vart de tog sig förbi. Några i alla fall, nu tappar jag bort tabellen här bland annat.
Sexa ligger de.
De ligger sexa.
Ja. United gick om.
Precis, så är det. Men det är ju, trots allt och allt stök som har varit, så är det topp 6-klubbarna plus Brighton som ligger topp 7 just nu. Och vi tar väl oss till Brighton då. 5-2 mot Leicester. Vilken match! Vilken rivstart! Det var mål efter 54 sekunder för Leicester. Sen var det mål bara 10 minuter senare. Det är lite synd att det blir ett självmål, men det ska väl vara ett självmål det där. Ändå, och sen 5-2 till slut, det hände hur mycket som helst, och det
var... Alexis McAllister, vilken ny favorit.
Ja, men ett av säsongens vackraste mål, det står bort för en någon struntförseelse vid något tillfälle igen. Ja, man blir trött.
Ja, det var ju väldigt tråkigt för hans del faktiskt att det målet blev bortdömt, för att det var ju väldigt, väldigt fint, och det var framförallt konstigt att det tog så himla lång tid att komma fram till beslutet. Vad var det? 5 minuter eller någonting sånt?
Ja.
Det kändes jättelänge i alla fall. Så att, ja, men som sagt, det gick väl hand i hand med hur resten av helgen har sett ut, att VAR ständigt har stått i centrum. Sen fällde det ju inte avgörandet här i alla fall, vilket ju var skönt. Däremot så får man ju total ångest av att titta på Leicester just nu, och framförallt av att titta på Brendan Rodgers. Och jag börjar nästan få lite vibbar till Claudio Ranieris sista tid. Också en tränare som var väldigt högt aktad givetvis efter ligatiteln. Brendan Rodgers är också högt aktad, men det är ju väldigt tydligt att det är någonting som inte stämmer, särskilt i laget tycker jag, och mellan relationerna mellan spelarna verkar inte heller på topp. Det är liksom ingen harmoni överhuvudtaget. Och man ska komma ihåg det också, att 5 av de här spelarna i denna startelva nu mot Brighton startade ju FA-cupfinalen 2021 som de vann. Och då var ju inte ens Jamie Vardy, då var ju han på bänken till och med. Ju. Vilket säger ganska mycket. Att det här är ett lag som ska kunna prestera bättre. De har kanske överpresterat under ett par säsonger, visserligen. Men det är väl självklart att de inte ska stå på, liksom ligga sist i tabellen och stå på 1 poäng. Det är fullständigt bedrövligt. Det är deras sämsta start sedan 1983, och med det sagt så måste man ju hylla Brighton också, självklart. De fortsätter visa att de kan ersätta spelare som de säljer, inklusive Rupert nu, och de bara rullar på. Alltså Potter hittar sätt att fylla med skorna, eller fylla luckorna efter dem snarare, spelarna som har försvunnit. Och Brighton har aldrig varit bättre under honom än vad de är nu. Och det säger väldigt mycket om hans förmågor.
Verkligen. Måste säga något om Trossards dragning utav en Didi som leder fram till straffen. Jag har aldrig sett den innan. Alltså först sulfinten och sen någon slags Rabona-pet.
Ja, men det är ju FIFA Street. Det är ju den liksom sysslar med där. Det ska ju inte gå att göra i en Premier League-match. Men det säger också, nummer 1, ja, fantastiskt att Trossard, om man väljer att ta glädjen. Men man kan också fråga sig, vad gör en Didi som mittback i en fyrbackslinje? Och varför hamnar han i den situationen?
Det är helt rätt. Det är helt rätt att sparka ner honom i alla fall.
Helt rätt. Vad ska man göra?
Det är bara bjuda på den straffen.
Jag vet inte om ni såg en Didi, att han hade någon, alltså det var när Danny Ward, var det Caicedo som var, eller var det vem det nu än var som var högt uppe och plockade upp bollen i alla fall. En Weppo var det, så här kom det som att det var på vänsterkanten. Som plockade upp bollen alltså framför Danny Ward, och en Didi och han hade någon liksom något kruff där mellan sig, eller det märktes liksom att de hade en hetsk diskussion i alla fall. Det indikerar ju att har man inte harmoni mellan målvakt och försvarslinje, då det bådar ju inte jättegott liksom.
Det känns att det är mycket. Alltså vi har pratat där om förut om att Leicester, han skulle ändra om hela laget, sen har de inte gjort någonting i princip, utan de bara försvagat det. Fått lite mer pengar på banken i och med försäljningen av Wesley Fofana. Sparar väl pengar på att de värvar med samma initialer som kan använda samma träningsställ till Wout Faso också nu. Men det är många spelare som känns som att de har huvudet någon annanstans. Det har ryktats mycket om Madison, Tielemans kontraktsläge fortfarande lika oklart, och mycket backspelare som varit lite i frysboxen och ansetts vara överflödiga. Oklar truppsituation på många överlag utan att ha fått någon förändring. Och vi har varit inne på det förut, att Brendan Rodgers kanske har nått vägs ände med det här Leicester. Han har gjort ett sammanfattningsvis fantastiskt jobb med tanke på vad han tog dem till i form av när de slogs med Big Six för ett par säsonger sedan. Men nu känns det som att de måste få in något nytt. För det här håller inte. Det här kan bli riktigt otäckt om det fortsätter på det sättet.
Det kan det definitivt. Och jag vet inte. Brendan Rodgers är en sån där tränare som när allting stämmer och spelarna är glada så har han... Han är ju väldigt mycket... Han är lite som... han är lite Benitez på det sättet. Det känns som att han inte, han är en taktiker, han är liksom, han är slug som fan och han är
sen ligger det inte bara på
mycket,
honom.
Väldigt mycket vision, men det känns inte som en, han är inte den där personligheten som kan gå in och fan ställer bakom mig nu. Nu vet vi precis vad som kör. Nu kör vi och liksom, som kan få liksom en grupp att lyfta. Jag menar där som, ja, vad ska man ta, Mourinho liksom, kan kliva in i en, han kan ju också försämra en stämning och det brukar ju bli så efter en stund. Han kan förgifta en stämning fullständigt, men han kan också gå in och bara lyfta hela liksom, han kan vara tidvattnet som lyfter alla båtar.
Som Arteta och glödlampan.
Ja, men precis, men kanske det, men som uppenbarligen en Sam Allardyce har varit väldigt bra på, eller så back in the days.
Sen har ju Rodgers också konstant beklagat sig över detta spelarmaterialet sen, jag var, sa vi i januari, februari. Ja. Och jag tror inte det hjälper liksom.
Nej, men det är det, att han är ju inte, ja.
Varför ska de fightas för honom, känner väl de till slut någonstans. Och ja, även om det inte rättfärdigar att man gör urusla insatser gång på gång, för det finns ju supportrar också givetvis som man måste tänka på, så kan man ändå ha viss förståelse för varför stämningen inte blir jättebra i en trupp om tränaren konstant ifrågasätter materialet, alltså utåt i media och sådär. Jag vill bara flika in också på Trossard innan vi går vidare, att just det här, på tal om det här med Potter väldigt duktig på att identifiera nya positioner och sådär för spelare, så har det ju varit genialiskt att flytta ut Trossard som ytter istället för centralt. Alltså han får ju ut så mycket mer av alla sina fantastiska kvaliteter som ytter, eller ja, alltså wingback är han väl på pappret, men han är ju så pass högt upp att han snarare känns som en ytter mer än en wingback. Så det visar ju också att, ja, att Brighton kan få ut väldigt mycket mer av det nu ju när Kukurea har lämnat, för att när han fanns så var det givetvis han som opererade på den kanten. Så att, ja, det är smart av Potter att ha identifierat det.
Jag vill också flika in Alexis McAllister. Bara igen, alltså frisparken han sätter sen också.
Ja, men alltså han gör det målet som sen blir bortdömt, som är ett sånt helt jävla hästspark. Sätter han straffen och så får han göra...
Ja, och straffen i mitten dessutom. Mm. Nej, det är som sagt, ny favoritspelare. Jag är helt okej med att Kauri och Mittoma inte fick något inhopp den här gången.
Ja, för vi satt och bara vänta på att han och Unda skulle nämnas.
Ja. Unda fick ju komma in.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Aston Villa, Manchester City 1-1. Ny poängförlust för Manchester City. Den här såg vi fan inte komma, i alla fall inte jag. Inte mot Aston Villa. Jag hade Haaland som triple captain i fantasy, för jag trodde att det här skulle bli det här skulle bli en fullständig överkörning. Det hade det kunnat bli, men det blev det inte.
Nej, de tappade momentumet helt. Mm. Otroligt egentligen, med tanke på dominansen där under första halvlek. Jag menar, alltså den första kvarten där, de hade ju kunnat göra 3 mål.
Visst.
Inom den kvarten. Men sen var det som att Aston Villa, de bara åt sig in i matchen sakta men säkert, och ja, skulle väl egentligen ha haft segern med sig här, va? Om det inte var så att Simon Hooper, domaren, hade blåst lite för tidigt efter att Coutinho drog in sitt mål.
Ja, för tidig. Alltså det är en felaktig offside åt andra hållet.
Men där, ja, tog han ju åtminstone ett beslut.
Ja, det blir aldrig rätt.
Helt sant. Nej, men exakt. Och det är väl det, var min slutklämma på i min krönika i lördags, var också att det är ju, man blir ju så mycket mer upprörd när det är en person som sitter framför en skärm, kontra när det bara handlar om ett mänskligt ett mänskligt fel. Ja. Alltså här var det ju Simon Hooper skulle ha haft mer is i magen och, ja, och inte blåst, så att säga. Men ja, att man kanske hellre, man har lättare att acceptera det än man har att acceptera att efter 71 titt på en monitor så kan man fortfarande komma fram till rätt beslut.
Nej, jag håller 110% med dig, Frida. Det är verkligen så att, alltså, det är det som stör mig mest med VAR. Man blir ju lika arg på domare, för, eller ännu mer på grund av att nu har de teknisk hjälp och det blir ändå fel. Mm. Hellre då att man felar på den mänskliga faktorn, det kan man förstå. Mm. Så, men ja, nej, jag håller helt med om det.
Det som förvånade mig lite grann var att Manchester City tillät en typ av omställningar mot sig som jag inte tycker att man har gjort tidigare. Det kanske är Fernandinho som saknas, och en gång i tiden så var han ju världsmästare på att alltid bara sula ner den spelaren som låg i rätt position precis när domaren tittar bort. Det är ju en av de skickligaste i världen på den taktiska frisparken.
Men är inte det här lite också just när City går ju alltid igång och är så här pass dominanta i början av matcher, oftast mot den här typen av motstånd, så ger det 2-0 efter 10 minuter och sen trallar de runt resten av tillställningen och fixar en komfortabel seger. Ibland så kan de börja svagt, men då växer de till liv senare, som när de vänder mot Crystal Palace. Precis. För nu har de ju en X-faktor i Haaland som kommer göra målen som krävs för dem också i sådana lägen. Här när Villa ändå lyckas avvärja den initiala anstormningen någorlunda. Ja, Haaland gör ju mål till slut, absolut. Mm. Men att du på något sätt ändå har kontakt i den här matchen. De blir aldrig helt borta ur matchen, kan komma tillbaka. City är i någon sorts falsk säkerhet fast de inte har den säkerheten på tavlan. Och det blir som det blir. Det känns nästan som att det är en nyckel för att sådana här lag ska kunna ta poäng mot det här City.
Jag tyckte de liksom trodde på sig själva mer än Villa än vad vi har sett dem göra inledningsvis under säsongen, som tar matchen mot Arsenal, som var ganska märklig egentligen. För att även om Arsenals dominans avtog i andra halvlek så kändes det aldrig riktigt som att Villa gick för det. Men det gjorde man i den här matchen, vilket var intressant. Jag tyckte framförallt att det var intressant att Douglas Luiz, som ju ryktades väldigt starkt till just Arsenal, faktiskt startade den här matchen. Och tycker nästan att den här uppsättningen med Jacob Ramsey, Douglas Luiz och Kamara, alltså de måste vara på planen ihop. Mm. Sen bryr man inte om liksom vilken formation Gerard bestämmer sig för. Men att ha de tre på planen, det tror jag blir väldigt, väldigt viktigt. Och sen så var det ju förstås skönt för framförallt Mings att få göra ändå en bra insats mot en sån spelare som Haaland. För att nu har han ju också på något sätt fått tillbaka lite mer av sitt mandat, trots då att han tappade kaptensbindeln och det ena med det tredje. Så att ja, de bitarna tror jag var jätteviktiga för Villas del i just den här matchen.
Verkligen, och det ska vi komma ihåg att det är ju faktiskt Manchester City som tar ledningen, och när de tar ledningen så släpper de den sällan. Däremot så har vi ju sett City tappa in tidiga mål och få jaga i kapp, och då har tappat poäng på att de inte har jagat i kapp hela vägen, och det kanske blir ett kryss till slut. Men det här är ju faktiskt Villa som kommer tillbaks och har ju fler målchanser, som säger, de skulle ju dessutom kanske haft ett segermål här. Det är ju faktiskt Manchester City som inte lyckas ta full kontroll över den här matchen, utan Villa absorbera deras press och skapar saker utav det själva. Det finns liksom inte en period under den här matchen, känner jag, som de känns helt ofarliga. Det finns, Villa är liksom hela tiden där och skapar saker. Det blir inte jättemycket farliga mål, men Leon Bailey har ett skott en stund tidigare som går strax utanför stolpen. De är där, de skapar liksom saker framåt och har några omställningar.
Lite renässans på Leon Bailey också, som plötsligt dyker upp och får göra något positivt med. Det måste ju vara skönt för honom. Måste jag också bara lyfta, alltså Ramseys assist är ju otroligt fin, alltså att se den liksom ytan, slå den passningen med den precisionen är otroligt fint ett stycke fotbollskonst.
Ja. Sen är ju statistiken, när man tittar på den är ju rätt sjuk egentligen. Alltså att Man City landar liksom på 13 målchanser och Villa på 3. Men det visar ju också att ibland måste man se matchen för att skapa sig en bättre uppfattning.
Ja, för så kändes det inte när man såg den.
Ja, första halvlek gjorde ju det.
Ja, men det var ändå inte någon sån där riktig, det var inte så att, ja men Martinez får väl sträcka ut på något skott där, men det var inte så att det var 100% målchanser för Manchester City, för att de missar ju inte 100% målchanser generellt sett.
Nej, vi har höga krav på City.
Ja, men så är det ju också. Så är det ju
med
också.
All rätt.
Mm. Verkligen. Tottenham Fulham. Tottenham som deras initiala liksom fantastiska spel har väl mattats av lite grann. Nu blev det 3 poäng i alla fall. Trots att
Nu ska vi prata målfirande.
Trots att Alexander Mitrovic satte en reducering i slutet, så blev det seger för Tottenham. Varsågod och prata målfirande.
Ska du eller jag, Frida?
Kan jag bara börja med att säga att Richarlison förpassade Dejan Kulusevski till bänken för att och främst. Och verkligen tog chansen, får man säga. Och skulle väl, ja, han hade faktiskt förtjänat att få det där målet på slutet, kan jag tycka. Men det är också så otroligt typiskt Richarlison att dra in ett mål, eller tro att man har dragit in ett mål, slita av sig tröjan, få guldkort och sen blir det bort den. Jag kan inte komma på någonting mer Richarlison-kompatibelt egentligen, förutom möjligtvis att stå och trixa med bollen vid ledning 2-0. Det var ju också någonting som gick så jättebra hem i England.
Det hade ju varit kul om man hade haft ett gult innan också. Tyvärr. Det hade varit ingen Nicola Stefanelli av det. Men det var ju ändå nära. Man skulle inte förvånas om man hade gjort samma sak om man hade haft ett gult. Och då hade det varit ännu roligare. Men det är ju Richarlison i sitt SM. Man blir bara glad av att se det faktiskt. Annars, förutom den detaljen håller jag med. Alltså, han gjorde ju en jättefin match här. Och det var rimligt med CL-spel som väntar och så vidare i åtanke att rotera lite i manskapet. Mitt fantasylag tackar väl inte för att Kulusevski var bänkad, men det är en annan sak.
Inte mitt heller.
Nej.
Sen är det väl, får man ju komma ihåg också, just det här med att varenda gång Harry Kane har blivit skadad tidigare i Tottenham så har de ju haft jätteproblem med att ersätta honom. Nu har de Richarlison som också kan spela på den positionen, så att han kommer säkert bli väldigt, väldigt viktig för dem under den här säsongen, det tror jag garanterat.
Det vill sig inte för sånt dock fortfarande. Alltså nu skapade han ändå lite och sånt. Men det är ribba i vägen, det är räddningar.
Det jag såg inför matchen var ju snarare att det var sånt som hade petat Kulusevski. Att det var där liksom folk var lite ifrågasättande. Ska verkligen sånt starta före Kulusevski? Inte ska Richarlison in? För det tyckte jag man hade sett även tidigare, att Richarlison hade nog liksom förtjänat chansen att få starta en match här. Men har Son verkligen förtjänat att spela från start med tanke på vad han har presterat så här långt i säsongen? Det var väl det de flesta var ifrågasättande till. Och
jag tycker ändå var steg framåt här. Bara just det här att marginalerna verkar inte finnas på hans sida just nu. Att det hade varit skönt för honom att få det där målet så att han får tillbaka. För vi vet ju alla vilken extremt hög kvalitet han besitter egentligen. Så att...
Ja, det är det Conte vet ju på något sätt, att hans högsta nivå är ju att vinna skytteligan liksom.
Ja, visst.
Och det är ju den sidan han vill få fram, helt klart.
Ja, nej, men att Jominsson är en av ligans bästa anfallare, det har han ju inte slutat vara på de här 5 matcherna, men han är inte i den formen som han var under förra säsongen. Vi tar oss vidare till Nottingham Forest, Bournemouth, nykomlingsmötet, målrikt sådant.
Otroligt kul match.
Ja, verkligen. Jag har bara sett highlights från den här, ska sägas. Men bra drag. Philip Billing i målprotokollet, lika så. Dominic Solanke som man har höga förhoppningar för i den här säsongen ju. Det är ju han som ska på något sätt bära det här Bournemouth som har varit ifrågasatt, inte minst efter 9-0-förlusten då på Anfield. Nu tog man 3 viktiga poäng för att det är de här poängen man måste ta mot nykomlingskonkurrenterna om man ska ha en chans att hänga kvar. Vad är din slutsats efter den här?
Jag gillar ju när spelare med första touchen avgör en match, som Anthony gör i det här fallet. Det är ju hans första bollberöring när han drar in det där 3-2-målet, som tycker jag är lite trevligt. Även om det syntes också på spelarna efteråt hur otroligt viktigt det här var, inte minst eftersom att Nottingham Forest dels är en nykomling som vi vet har värvat in men 1 miljard nya spelare ungefär och satsat betydligt mer pengar än vad Forest har gjort, och att Bournemouth ändå kommer därifrån med 3 poäng. Och jag gladde så mycket med supportarna också. T- tänk vad härligt att få åka hela vägen till Nottingham och ha en helt underbar dag sådär, en underbar lördag, få med sig segern efter att ha legat under med 2-0, dessutom då efter den här bedrövliga förlusten mot Liverpool 0-9. Det måste ha känts väldigt, väldigt skönt för dem. Det O'Neill gör här som blir direkt avgörande är ju att, ja, som sagt, de ligger under med 2 mål i halvtid. Bestämmer man sig för att nej, men nu går vi ner på trebackslinjen istället och spelar med wingbacks. Vilket gjorde att Forest fick hålla betydligt mer i bollen och så till också att utmana Forests försvar, för att det finns ju brister där som man verkligen kan blotta, och sen kommer den här fantastiska comebacken. Så att, nej, cred till O'Neill och cred till Michael Oliver också, som sagt var den som stod på sig här i första halvleken och dömde straff mot då Bournemouth, för att han helt enkelt kände att han tyckte att det var så. Och det tycker jag man ska lyfta fram också, domare som har lite stake, tänkte jag säga, det kanske man inte kan säga, men som inte
är
villrådiga. Ja,
Nottingham hade alltså 9 avbytare, som man sig bör, på bänken här i den här matchen. Det var alltså 8 nyförvärv plus Jack Colback. 6 stycken oanvända avbytare, varav samtliga var nyförvärv. Och de startar återigen med trebackslinjen bestående av Worrell, Cook och McKenna. Jag vet inte vad deras plan är. Alltså jag bara gett upp det. Bara kasta in Willy Boly då, när ni har värvat honom. Ja. Ni vet, det är i alla fall en mittback som håller Premier League-nivå. Förstår ingenting av vad det är som pågår i Nottingham just nu, måste jag säga. Jag förstår ingenting vad som har hänt där fönstret.
Nej, men det var ju, och Forest behövde ju värva in många spelare, för de hade ju många inlånade spelare under förra säsongen. Mm. Och vilket gjorde att de behövde ju minst en halv trupp, alltså helt klart. Utan tvekan kan till och med nå ytterligare några spelare. Men problemet blir väl när det blir så många spelare, och det är så många spelare med så olika bakgrund, och man förstår liksom inte riktigt hur det här ska sättas ihop, alltså, eller pusslas ihop snarare. Det är ju där man blir, det kommer ju ta tid helt enkelt, och tid har man ju inte om man är nykomling. Alltså då måste man ju på något sätt bara få med sig de här poängen, men så att man kan klara sig kvar. Så att skulle det nu vara så att Forest, att de misslyckas med att hålla sig kvar, men det är ju ett jättemisslyckande då, med tanke på alla pengar man har investerat. Det finns ju en anledning till att en klubb som Norwich till exempel aldrig investerar alltså överdrivet mycket pengar. De vill hellre åka ner i så fall i Championship och sen ta sig upp igen. Men det finns ju olika strategier.
Ja, och sen ser det här att man har ju också, det är så Steve Cooper som ska leda det här. Det är ju inte en tränare som normalt sett köper en helt ny liksom, trupp och ska spela in. Det är inte hans stil på något sätt. Jag vet inte. Det här känns som en jag menar, han är ganska ung, men också en tränare som liksom på något sätt, jag vet inte, det bara limmar inte på något sätt med vem Steve Cooper är.
Jag undrar vad Taiwo Awoniyi tänker. Han var väl ändå en av de första in, värva för mycket pengar, tänker, och nu ska jag till Premier League och starta efter att ha gjort succé i Bundesliga. Så har du värvat 128 spelare till på hans position efter, och spelar du Morgan Gibbs-White från start på topp sen, jaha. Och så är jag liksom förpassad till att bara hoppa in från bänken. Jag som sagt, jag håller med Frida om att de behövde värva mycket. Och länge så känns det att de också värvade mycket med en tanke. Men sen ungefär från Morgan Gibbs-White och framåt så har ju den tanken på något sätt försvunnit ut i jag vet inte vad. När det bara hämtas på det ena och andra. Det var väl tur för dem att Michy Batshuayi kraschade där på deadline day. Till och med kanske. Det hade blivit ännu mer rörigt.
Ja, hur som helst, Nottingham Forest måste börja plocka lite poäng snart. De ligger näst sist i ligan. Och med tanke på allt man har investerat, så en direkt respass ner till Championship igen vore förödande.
De har ändå sparkapital på en 5-6 nyförvärv som inte hunnit göra debuten, så det är ju ändå någonting.
Det är för tidigt att döma ut Nottingham Forest. Vi vet fortfarande inte alls vad det är för lag vi har.
Eller framåt vinterfönstret redan nu.
Ja, precis. Brentford Leeds 5-2.
Också galen match.
Också galen match. Och Leeds, vad fan ska man göra av dem den här säsongen? Det är svårt att säga. Brentford, å andra sidan, har vi väl hyfsade förhoppningar på. Har ju börjat bra i alla fall. Båda lagen, alltså så här, 9 poäng så här långt. Det är väl ungefär vad, det är väl på par ungefär för båda två. Målkalas och Brentford segrande här.
Ja, alltså till en början så har ju, ja, men Leeds har inte haft helt flyta på anfalls- eller striker-positionen med Rodrigo som drog i axeln och leda.
Just det.
Vilket gjorde att Jesse Marsh fick starta Gellhart i den här matchen. Och så får man ju den här, ja alltså, egentligen måste man ju bara konstatera att det var rena rama Tony Awards här. Han var ju fenomenal alltså, från början till slut egentligen. Och just det här med att han liksom trycker in en straff, han är tryck i frisparken och drog in den. Och, ja, han har ju varit inblandad i 6 av Brentfords 12 mål, tror jag nu. Vilket ju visar hur väldigt, väldigt viktig han är för dem. Och att han nu faktiskt börjar göra sig ett namn som potentiellt kan komma med i Englands VM-trupp till och med. För att så många alternativ finns det inte som är mycket hetare än honom. Han är ju, nej, han är verkligen on fire just nu. Sen blir ju, ja, alltså matchen väldigt konstig där på ett sätt. Alltså, i och med att, ja, men Tony drar in 1-0 målet där liksom efter en halvtimme och sen så 2-0. Och så kommer Sinisterra med en reducering från ingenstans egentligen. Alltså precis innan halvtid, så man tänker att, ja, men nu har Leeds lite att jobba på ändå. Eller de har någonting att, ja, de behöver inte gå in i omklädningsrummet och vara 2 mål bakom, utan de är ändå med i matchen. Och sen så hinner de ju knappt kliva ut igen förrän Tony drar in det här 3-1-målet. Och sen så får Jesse Marsh, han får ju rött kort där för att han blir så upprörd på att Leeds inte får straff med sina, jag tror det är Somerville som går ner i en duell med Hickey. Och Jesse Marsh bara tappar det helt och så åker han ut. Och sen så, ja men helt plötsligt gör Rocka, ja men då reducerar han till slut till 2-3. Och sen så en boomer som drar in 4-2 då, men ett mål som då blir avblåst eller avvinkat för offside, men så visar sig att han inte är det, så då får han det målet i alla fall. Ja, men det var helt galet, men den enda konkluderingen jag kan göra egentligen, det är ju att Leeds brister i försvarsspelet här. Llorente gör ju en jättemiss dessutom där på slutet. Så att ja, nej, Brentford, de ångrar på, de fortsätter göra det de är bra på helt enkelt. Alltså de spelar ju verkligen till sina styrkor hela tiden, och med en sån som Ivan Toney längst fram, så ja, men då plockar man 3 poäng, så är det bra.
Det är verkligen ett under att Luis Enrique värderade Diego Llorente så pass högt, liksom, så här, landslagsmässigt högt, med tanke på vilken nivå han egentligen håller. För jag tycker att han är begränsad. Han är rejält begränsad som mittback. Du nämnde det, Frida, där i förbifarten. Mark Rocka gjorde mål, det ska vi lägga till. Jag trodde det var inte målskytt.
Alltså det första, när jag såg honom dra in i mål, så tänkte jag, åh nej. Kommer nämna det i podden.
Han har faktiskt varit...
Ja, men ibland hyllar du honom trots att han inte förtjänar det heller.
Så ja, men
jag känner att jag måste liksom komma in här som balans. Men absolut, jag kan ge dig att det var bra den här gången.
Ja, den här gången var det faktiskt förtjänar Mark Rocka sina hyllningar för en gångs skull. Det måste fråga dig, Frida, apropå Jesse Marsh också. Jag vet inte om du såg den videon som blev lite småviral där på när Willy Gnonto, deadline day, nyförvärvet, dyker upp på träningsanläggningen första gången. Och Jesse Marsh hälsar på honom. Och Jesse Marsh blev tokhyllad för hur sympatisk och trevlig han är och välkomnande till den här unga 18-åringen som gjort sin första flytt. Jag vet inte, har du sett den, Frida?
Nej, jag har faktiskt inte sett. Jag har hört talas om den, eller de diskuterade den på radio häromdagen.
Jag får avvakta med din bedömning. Jag vill gärna veta vad du kände kring den videon. För jag kände så här, han är ju bara liksom vanligt trevlig. Alltså, ja. Absolut, han verkar sympatisk och liksom bryr sig, men... Han är ju amerikan, liksom. Det är väl så de är i sådana lägen.
Jag tycker liksom de flesta moderna tränare idag, de är ju ganska liksom omtänkta. Alltså de är duktiga på man management på ett sätt som tränare kanske inte var förr. Alltså det är därför en sån som Roy Keane till exempel, han kan inte göra succé som tränare idag för att hans sätt att vara på funkar inte 2022. Eller Alex Ferguson som inte ens, ja men Saha sa det när han var där att Alex Ferguson pratade typ inte med honom en enda gång. Alltså nu var det en ganska kort session och så, och det blev inte speciellt lyckat, men Saha var ju ganska ung då och hade kanske behövt det här stödet från Ferguson. Så det visar ju att den liksom gamla generationens tränare var på ett sätt. Den nya generationen tycker man väl ändå, man oftast hör att ja, men han är en jättehärlig person, och jag kan absolut förstå varför det är viktigt. Sen Marsh, jag fattar ju det här med att, ja, men att det är fint att visa passion och att man liksom ska vara, ja, men liksom man ska vara med i matchen, men jag tror inte det gynnar Leeds heller att han plockar ett sånt rött kort i det läget. Jag förstår att det kan låta lite, ja, med tanke på att vi har sett andra tränare under den här säsongen dra på sig rött kort som Tuchel och Conte, och då skrattade vi ju gott åt det och tyckte liksom att det inte var något konstigt. Men just i det här fallet så skulle kanske Marsh ändå ha hållit sig lite lugnare, även om man kanske förstår sig då för att han hade invändningar på det här domslutet. För Leeds fick inte mycket med sig i den här matchen heller.
Kontentan, om man tar ett rött som tränare, då ska man se till att få den andra tränaren utvisad också.
Ja, precis. Helst.
Vi tar oss också till Newcastle. Alexander Isak från start. Det blev inga mål. Det blev inga mål för någon i den här matchen. 0-0 mellan Newcastle och Crystal Palace. Han var nära.
Mm, han borde ha lagt in den, va?
Det borde han definitivt gjort. Och det där kan ju sätta sig. Men,
ja, han har ju tendens att konstla till lite för mycket ibland. Mm. Alltså när han får tänka lite för mycket. Och det är ju det vi inte vill att han ska hamna i, utan att han ska liksom fortsätta med den här liksom nollflowet som han ändå visade på Anfield att han kan ha. Han drog ju faktiskt in två bollar i nätmaskarna, är att förglömma. Men ja, Newcastle upprörda såklart av att de också får ett mål bortom här. Guaita var fantastisk i den här matchen, som en vägg, och Pope var också bra. Rätt många bra målvaktsinsatser faktiskt i helgen att ta med sig. Guaita var definitivt en av dem.
Han håller fortfarande, så Guaita, det är ändå fint att se, tycker jag.
Mm. Ja, men det gör han, det är en duktig målvakt.
Ja.
Ska säga någonting, klockan springer ifrån oss lite, men vi måste säga något om Wolves Southampton också. 3 poäng för Wolves efter mål av Daniel Podence. Där har ju målskyttet varit ett stort problem, men nu verkar man verkar ha hittat lite hjälp.
Ja, fast du blev ju av med den hjälp du har värvat när Kalajdzic verkar ha fått en...
Men vad händer nu?
Vad händer nu? Exakt.
Det där som händer nu.
Diego Carlos är på väg. Diego Carlos, nu är jag Aston Villa mittbackar. Ja.
Gör det som jag brukar göra.
Givetvis. Diego Costa på väg till Wolverhampton ska landa på tisdag enligt väldigt säkra källor. Så att, där har vi Kalasic ersättare.
Han börjar direkt mot Liverpool såklart.
Vad glad man är för det. Alltså jättesynd för Kalasic, kan jag säga också. Ja, den aspekten måste man ju ha i åtanke. Jag tyckte det var en jättesmart värvning av dem, men... Ja, nej, Diego Costa blir ju otroligt bra, så här freudiansk felsägning. Det var som jag kallade Artur en Xavi-ersättare i Liverpool under deadline day. Lite samma sak.
Ja, det är en... alltså, man blir ju alltid glad av Diego Costa. Det är en av samtidens största dårar som nu kommer in och ska vara där längst fram och vara en dåre och peta in bollar och stöka och böka och jävlas. Och sen ska alla de här
Kasta snor på folk.
Det är han inte.
Det har han inte gjort för... i Premier League än, kanske.
Nej, det var ju mest mot Real Madrid han brukade hålla på med det.
Vilken hjälte han är ändå.
Oerhört vidrig på alla sätt och vis, men ett charmtroll.
De behöver ju fler portugisisktalande spelare in också. Det är ju bara så.
De saknar några. Ja.
Precis. Spanskbrassen Diego Carlos. Nej, det går inte. Diego Costa. Nu har vi hållit på alldeles för länge. Vet ni vad? Vi konstaterar att det blev 3 poäng för Wolves där, och att man kommer då med en högst intressant förstärkning till nästa helg och mötet mot Liverpool. Med det så säger vi tack för oss för idag. Vi får ta frågorna längre fram. Vi spelar in en liten avrundning utav Silly Season imorgon, Makoto.
Det gör vi.
Sen ska du få åka iväg på lite semester.
Jag tänkte försöka ta lite ledigt nu. Ja. Det är väl dags kanske.
Det är några år sedan som du hade en dag ledigt.
Nej, något i den stilen. Nej, ja. Men det är dags att ni får slippa höra mig en stund också.
Ja, så att Sportbladets Premier League-podd är tillbaka med en vecka igen dock utan Makoto. Vi får väl höra av oss och se vart du befinner dig någonstans i världen. Vi hörs däremot i Sillypodden imorgon. Ska vi försöka sammanfatta det och följa upp lite grann vad som händer med Diego Costa ifall han då har landat, ifall han kanske rent av är klar imorgon och lite vad som händer på deadline day. Härifrån säger vi dock tack för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Vi hörs snart igen.